Jag kommer ihåg 2019, det var över 2 miljoner människor ute på gatorna och folk trodde fortfarande att man kanske kunde få behålla lite av sina friheter i Hongkong.
Men nu kommer den här domen som verkligen skakar om.
Ja, 20 år. Det är strängt till och med Pekingmått.
Är det sista spiken i kistan för Hongkongs frihet?
Ja, den kinesiska fristadens sista suck har det nästan låtit som.
Världens blickar har vänts mot Hongkong efter att den kända publicisten Jimmy Lai dömts till 20 års fängelse. Moa, varför är den här domen så uppmärksammad?
Jo, för att det här fallet med Jimmy Lai har ju blivit en slags symbol för utvecklingen i Hongkong och hur Pekings grepp om stan har hårdnat, men också för att han är en man som omvärlden menar sätts i fängelse för att ha bedrivit helt vanlig publicistisk verksamhet, och sen förstås för att den här domen är en dödsdom i praktiken.
För att han är så gammal.
Exakt.
Judges sentenced former media tycoon Jimmy Lai to 20 years in prison.
It's the harshest punishment yet handed out under the territory's strict national security law.
Lai's 20-year prison sentence was met with shock by his supporters.
Ja, så här har det låtit i rapporteringen om domen mot Jimmy Lai, radiokorrespondenterna, Kina, R-podden som varje vecka analyserar Kinas roll i världen. Och idag tar vi ett grepp på den här domen. Hur sammanflätad är Jimmy Lais öde med Hongkongs framtid, Hanna?
Jag tänker att om det är en dödsdom mot Jimmy Lai så kan man säga också att det är en dödsdom mot friheten i Hongkong. Så har många tolkat det här. Alltså ett 20 års fängelsestraff är väldigt långt även för Kina. Man kan se det som en mätare på hur långt Peking är berett att gå för att förfölja sina motståndare och hur man är också beredd att helt strunta i omvärldens reaktioner.
Mm. Du Hanna, det talas ju om Hongkong som en kanariefågel i kolgruvan.
Jo, på det sättet att om miljön har blivit så giftig där så att till och med mediemogulen Jimmy Lai faller, då är det inte många andra som kan överleva där, och definitivt ingen pressfrihet att tala om.
Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Moa Kärnstrand, radions Kina-korrespondent, är också med. Jag heter Björn Djurberg. Och Moa, du har följt rättsprocessen mot Jimmy Lai länge. Du har varit på plats i Hongkong och fått en ganska unik, får man ändå säga, inblick i den här rättegången.
Jag har ju suttit med inne i rättssalen vid två tillfällen. De här rättssalarna i Hongkong är väldigt små. Mm. Det är kanske bara 6-7 rader. Sammanlagt är vi kanske 30. Det är åskådare som får plats där inne och alla andra får sitta och titta utanför. Men jag satt där inne dels när åklagarnas nyckelvittne började höras. Och då satt Jimmy Lai bakom en glasruta till vänster, och så sitter de här tre domarna i sina peruker till höger. Sen var jag där också när Jimmy Lai började förhöras. Och då satt Claire Lai, som är Jimmy Lais dotter, och även hans fru Teresa satt bakom mig i rättssalen. Och han fördes ut då i handfängsel och placerades i en stol mitt framför mig. Jag satt på första raden. Och då hade han redan hunnit bli ganska sliten av de här åren i fängelse. För att det tog ju ganska långt rättegången innan han fick lov att säga sin sak. Men ändå när han kom ut där så nickade han till sina anhängare. Han log mot sin fru. Och det var en väldigt mäktig känsla och se det här utspelas på något sätt i den här lilla, lilla rättssalen, fast den världens ögon är på det på något vis.
Mm, och han är ju 78 år i år, Jimmy Lai. Alltså det är ju lite skillnad i Hongkong jämfört med i Kina. Man har ju det här brittiska rättssystemet fortsatt. Alltså hur var stämningen, minns du det?
Ganska tryckt stämning, både när åklagarnas vittne pratade och även när Jimmy Lai pratade, för att åklagarnas vittne är ju en person som har blivit väldigt hatad av Jimmy Lais anhängare och de Hongkongbor som på något sätt står bakom den här demokratikampen, och de tycker att han är en riktig golare liksom, som har bytt sida. Och det är ju vanligt folk också som sitter inne i den här rättssalen, det är ju inte bara journalister. Och när Lai skulle vittna så var det samma sak där, det var en spänd stämning för att han är ju en väldigt känd person och alla som var i rättssalen och i domstolshuset vet ju om att det här är ett historiskt fall där mycket står på spel för Jimmy Lai själv, men också för Hongkong.
Mm. Och nu har domen kommit alltså, och den har mötts av skarp kritik. Vi kommer dit, tänkte jag, men först Hanna, vill jag ta några steg tillbaka. Hongkong, det är ju en speciell stad med unik historia.
Mm, det vittnar ju de här domarperukerna om, att arvet från Storbritannien är väldigt påtagligt eftersom Hongkong var en kronkoloni under lång tid. Och
ja, 100 år, eller hur?
Ja, jag tror absolut 100 år. Och sen så var det en väldigt stor sak när Hongkong överlämnades till Kina. Det var ju en del av avkoloniseringen, och man tyckte mellan Kina och Storbritannien då att man hade ett avtal från Storbritannien. Så den sista guvernören, Chris Patten, han gjorde ju en poäng av att han hade kommit överens med kineserna om att Hongkong skulle få behålla sitt rättssystem och sin egen typ av relativ frihet, stor yttrandefrihet och en viss frihet att rösta också i valen.
Just det, och det är det här som kallas för ett land, två system, som då skulle införas när Hongkong 1997 överlämnades då från Storbritannien till Kina.
Mm, precis.
Men det här var ju år efter överlämnandet som var ganska slitiga politiskt. Många gånger under de här åren så blev det ju stora demonstrationer, stora protester, Hanna.
Ja, Hongkong levde ju sitt eget liv precis som de flesta var vana vid, och många såg ju upp till Hongkong. Till och med ledarna i Peking såg till viss del upp till Hongkong eftersom Hongkong drog in pengar. Hongkong var ju en kinesisk stad som var ett finansiellt, ett världsfinansiellt centrum också. Och Hongkong var en viktig destination i världen. Och det där kunde ju inte fastlandskina skryta med på länge. Så att man var kluven. För en del så verkade Hongkong vara paradiset, och sen från Peking såg man liksom med blandade känslor på hur Hongkong både fungerade som bra reklam för Kina, men också med fasa på hur lagar inte stämde överens med Peking, hur korrupta tjänstemän bara flockades dit, och man såg det som med tiden som mer och mer ett stort problem att människor också kunde uttrycka sig så fritt.
Och i då den här relativt öppna ekonomin, det här relativt sett öppna samhället då, jämfört med Kina, så finns det en Jimmy Lai. Han är en framgångsrik entreprenör, han blir en publicist, en mediemogul brukar han ju kallas också, och han är en högljudd kritiker till Peking.
Jo, hans historia är ju typisk för de många som migrerade från fastlandet till Hongkong. På fastlandet så var det ju mycket, mycket fattigare och väldigt mycket hårdare politisk kontroll. Så att många som har velat söka sin lycka har tagit sig till Hongkong, precis som Jimmy Lai. Men för honom som kom dit som ung så slutade det med att han satt till slut med en framgångsrik klädfirma, och det där la grunden för hans förmögenhet, och den här förmögenheten tillsammans med hans växande kritik mot Peking, det la grunden för att han startade Apple Daily, som blev en, vad ska man säga, en frispråkig tidning med, som en slags kombination av Hongkongs kapitalistiska frihet och den här sensationalismen som man hittar i brittiska tabloider.
Sommaren 2019 då så skakas Hongkong av månader av massprotester. Noah, det här är ju ljud som du har spelat in. Du var på plats 2019. Hela världen följde dramatiken i Hongkong då. Alltså, varför blev det så intensivt 2019?
Det handlade nog mycket om att protesterna blev så stora som de blev. Jag kommer ihåg att jag var på en protest där 2019, där det var över 2 miljoner människor ute på gatorna. Det var ju enorm, och ändå ösregnade det. Och sen tror jag att det också handlar om att de här protesterna blev våldsamma. Alltså inte hela protesterna, men det fanns en ganska stor grupp unga som inte drog sig för att svara på polisernas våld eller använda våld. Och det fanns poliser som också använde våld. Och det blev ju väldigt uppmärksammat i internationell press. Och jag minns att man hade en stark känsla när man gick runt där av att det här kommer inte att sluta väl. Det var en ganska upptrappad stämning. Man kanske också ska säga att det som demonstranterna krävde då, det var ju först att myndigheterna skulle stoppa ett lagförslag som de inte gillade, som handlade om att misstänkta brottslingar skulle kunna lämnas ut från Hongkong till Kinas rättssystem. Och sen efterhand som de här protesterna fortsatte så växte ju kraven till att handla om mycket mer än så, bland annat allmän rösträtt i Hongkong.
Ja, det blev ju nästan som att det blev protester för eller emot Kina och liksom vad Hongkong skulle vara. Och det verkade ju som att de gav resultat. Alltså det var ju ett lokalval sen under hösten 2019 och där vann ju oppositionen väldigt stort, Moa.
Mm, och det tolkades väl som en slags kvitto på var Hongkongborna stod i den här frågan. För att Hongkongs chefsminister då, Carrie Lam hette hon blev ju också väldigt känd i världen. Hon bad ju om ursäkt vid ett tillfälle för det här lagförslaget som då hade gett upphov till de här protesterna. Och då såg det ju rätt så ljust ut. Jag tror att många av de här demonstranterna och demokratiaktivisterna tyckte att det fanns hopp. Och sen precis som du sa så hölls det ju ett kommunalval, kan man kalla det så.
Mm, lokalval.
Det var ju där på hösten och pro-demokraterna vinner ju liksom en jordskredseger i det här valet. Och det är också ett jättehögt valdeltagande. Och då säger Carrie Lam att hon ska lyssna på det här resultatet. Men sen så fortsätter ju protesterna ändå där på hösten 2019 och i början av 2020 också.
Mm.
Då märker man väl också att pressen på Carrie Lam från Peking ökar. Att hon ska se om sitt hus, så att säga.
Absolut, hon har ju varit en person som på sätt och vis ändå har uppfattats som att stå på Hongkongs sida. Men det skiftar ganska snabbt där under 2019-2020 årsskiftet.
Men det här hoppet då, det tycks det inte bli så mycket av, för i maj 2020 så vänds allting upp och ner.
This is the death knell for Hong Kong. Make no mistake about it. This is the end of one country, two system. The end of Hong Kong as we know it. The Hong Kong that we love. A free Hong Kong.
En ny säkerhetslag införs i Hongkong. Först hörde vi omröstningen när den klubbades och sen den prodemokratiska Hongkong-parlamentarikern Dennis Kwok som på en presskonferens spådde slutet för Hongkong i och med detta. Hanna, det är i Peking och inte i Hongkong som den här lagen klubbas.
Precis, det är nu man börjar se att Peking är beredd att sätta överenskommelsen med Storbritannien åt sidan. För det här innebär att man ser att det är Peking som håller i klubban, som bestämmer vad som ska hända i Hongkong. Att det inte är Hongkongs befolkning utan att det är kommunistpartiet i Peking som avgör riktningen. Och sen händer allting ganska snabbt. Alltså det här skyddet som frispråkiga personer, oppositionella ledamöter och journalister har haft verkar inte fungera längre utan det blir stora gripanden och många människor tystnar.
Och den här nationella säkerhetslagen då får en väldigt framskjuten position i det som händer. En som grips är också Jimmy Lai. Han har, Moa, i princip suttit frihetsberövad sen dess. Alltså, och nu då kom den här domen nyss. Vad exakt är det han döms för?
Den allvarligaste punkten gäller ju att han ska ha konspirerat med utländsk makt. Och då handlar det om att konspirera med utländsk makt för att äventyra Kinas nationella säkerhet, äventyra Hongkongs nationella säkerhet. Och det som det handlar om är bland annat ett möte som Lai ska ha haft med USAs dåvarande vicepresident Mike Pence bland annat under de här protesterna 2019 och ska ha då diskuterat situationen i Hongkong. Och då menar domstolen att Lai ska ha använt sina kontakter utomlands för att påverka framförallt USA att införa sanktioner mot Kina och Hongkong. Och Lai nekar ju till det här. Och sen så döms han också för förberedelse till publicering av upproriskt material.
Mm.
Och det handlar ju då om hans tidning Apple Daily och mer specifikt om krönikor som han har skrivit. För han skrev ju väldigt Pekingkritiska krönikor. Och det här fängelsestraffet på 20 år, det är ju det strängaste straffet som har delats ut hittills under den här säkerhetslagen som nu är 5,5 år gammal.
Mm. Det är ju en handfull andra mediechefer eller mediepersoner på Apple Daily som också får långa straff i samma rättsfall här som Lai är inblandad i, Moa.
Ja, precis. Och polisen gjorde ju flera räder på Apple Daily. Och de här andra cheferna som döms, det är bland annat vdn som fick drygt 6 års fängelse och sen är det chefredaktören som fick 10 års fängelse.
Det här är domar som får stor internationell uppmärksamhet. Vilka reaktioner har du sett, Hanna?
Det har kommit väldigt mycket reaktioner. Om man börjar med de stora internationella aktörerna i USA så säger man att det här är en orättvis dom. Det är Marco Rubio, utrikesministern, som säger att det är tragiskt och att det här visar att Peking svek överenskommelsen med Storbritannien. Från EU beklagar man också domen. Man kräver ett omedelbart och ovillkorligt frisläppande av Jimmy Lai. Om man tittar på vad som har skrivits från aktivister, på till exempel Nathan Law gick ut i en artikel och skrev att det här visar att det är slut med Hongkong, att jag tog mig ut i sista stund. Han lever ju som en del av de som var väldigt politiskt aktiva och drev de här oppositionspartierna och var så framgångsrika i valen i exil nu.
En gammal Hongkong-politiker. Mm. Eller gammal, han är ganska ung. Men...
Han är ung som många av dem var, men gammal i politiken redan. Och man kan också se från Peking som ganska snabbt efter domen då gav ut en ny sån här vägledande skrift om Hongkong, ett så kallat white paper som man gör var femte år eller sådär.
Det släpptes ju nästan i samband med den här domen.
Ja, det var nästan som Pekings kommentar på domen.
Vad står det i den?
Där så hyllar man sitt eget agerande. Man säger att man har tagit Hongkong från kaos till vad man säger välstånd, och man anser också att man i och med det som man har gjort, det syftar ju då på säkerhetslagen men naturligtvis också på gripandet och domen mot Jimmy Lai då, som att man har gett Hongkong en effektiv sköld, en säkerhetssköld, och att det kompletterar det som har kallats ett land, två system, som väl nu liksom på något sätt ändå finns i historiens skräpkammare, men som man från Peking säger att man har uppgraderat på ett framgångsrikt sätt. Och från den här politiska nickedockan, alltså ledaren för Hongkong som är väldigt hårt bunden av Peking, John Lee, så säger han också att han stämmer in och säger att det behövs fortsatt vaksamhet framöver.
Han var ju tidigare polischef i Hongkong innan han blev chefsminister. Moa,
det är lite typiskt. Ja,
vilka reaktioner har du sett i Hongkong?
Ja, men precis som Hanna sa så är det ju från de styrande som ju idag är bara Pekingvänliga figurer, så är det ju nöjda röster, och man tycker att man har genom den här domen som Hanna var inne på, att det är ett bevis för att säkerhetslagen är effektiv när det gäller att hålla ordning i Hongkong. Men många i Hongkong tycker ju att det här inte alls är bra. Och folk utanför domstolen, det kunde man ju se på olika klipp i media. Jag var inte där själv när domen föll, men där var ju människor upprörda och kritiska och vågade också säga det faktiskt lite granna. Vilket jag tyckte var ganska intressant och säger en del om hur man navigerar i det här systemet idag. Vi kommer säkert tillbaka till det. Men man kan ju inte heller säga så mycket som Hongkongbo idag. Man kan inte skriva arga ledarartiklar, man kan inte gå ut och demonstrera. Journalistorganisationen kan inte säga någonting. Så att det har varit ganska lite reaktioner, men det var ju också väntat.
Ja, apropå det, hur mycket har Hongkong förändrats under de här åren? Moa, du har ändå varit där flera gånger under de här åren.
Jättemycket. Det är en helt ny plats på sätt och vis. Tittar man bara på det på ytan så ser det ju exakt likadant ut. Men när man börjar lyfta på de olika lagren så är det uppenbart hur stor den här förändringen är. Men jag tänker lite grann så här, att när jag kom dit precis efter den här nya säkerhetslagen och människor började försöka anpassa sig till den här nya verkligheten, försökte börja förstå var gränserna gick, vad kan man göra, vad kan man inte göra, då fanns det en väldig rädsla. Men det som jag upptäckte nu när jag varit här de senaste gångerna, det är att man börjar hitta till var de röda linjerna går. Och jag tror att det är också därför som vi ändå kunde se en del reaktioner utanför domstolen när Lai fick sin dom. För att människor vet att det går att pysa lite grann nu jämfört med hur man såg på saken för några år sedan. Men man kan väl säga att yttrandefriheten, den är ju väldigt lite kvar av i Hongkong, om ens något.
Och du talade ju med en, ja, du har ju talat med många personer såklart genom åren, men du intervjuade bland annat då en anställd, tidigare anställd på Apple Daily.
Hon jobbade där under den tiden som det var väldigt turbulent, precis innan man var tvungen att stänga ner tidningen.
Maybe today you are safe. Maybe to do some things, but you don't know maybe tomorrow or in the future. Is it also allowed or not allowed to speak or to mention about that? Yeah. So Yeah, it is ever-changing.
Det som hon beskriver här, det är ju precis det som det här handlar om. Alltså att människor generellt, men kanske framförallt journalister, har på något sätt försökt att navigera kring den här säkerhetslagen och även ytterligare en lokal säkerhetslag som kom några år senare för att försöka förstå vad kan jag publicera, vad kan jag inte publicera, vad kan jag skriva på mina sociala medier, hur kan jag prata som privatperson. Och den här tjejen upplevde att det var väldigt svårt och kände inte särskilt mycket hopp när jag intervjuade henne. Det här var för 1,5 år sedan ungefär.
Hongkong har ju haft en särställning och den har ju varit väldigt viktig för Kinas ekonomiska utveckling. Hanna, du och jag var inne på det innan, men alltså vill man inte få Pekings sida värna det?
Ja, den tiden verkar vara förbi. Från början var det nog många Hongkongbor som var vana vid att man erkände Hongkongs särart och såg värdet med den. Att kanske inte kunde föreställa sig att man skulle bli så relativt irrelevanta som man har blivit nu. Men om man tittar på den långa trenden så har ju Kinas finansinstitutioner, Kinas hamnar, Kinas ekonomiska system överhuvudtaget liksom tagit över Hongkongs. I början när Jimmy Lai var liten så var det ju som att Kina levde i en egen mörk verklighet där det handlade om att smälta ner gjutjärn. Och liksom, det var ju liksom ingen ekonomi att tala om överhuvudtaget. Men nu överglänser ju Kinas ekonomi Hongkongs på många sätt, och Hongkong kan verka lite slitet också jämfört med fastlandet på en del håll. Man kan också se väldigt tydligt att om Hongkong tidigare var som ett fönster mot omvärlden så finns inte det behovet längre, eftersom Kina är ändå ganska öppet mot omvärlden jämfört med hur det var förut, trots internetcensuren.
Just det. Det här Hongkong-fönstret då, Moa, hur ska man se det? Alltså det här agerandet i Hongkong då som Peking har gjort, hur kan det påverka Kinas ställning och relationer med resten av världen?
Hongkong är så pass välkänt i omvärlden så att när Peking tar i med hårdhandskarna där så blir det liksom allmänt känt, det blir uppmärksammat. Och sen så har ju Hongkong också många framträdande demokratiaktivister i exil som vi också har pratat om, som driver frågan och skapar opinion i omvärlden. Och sen så har vi också sett hur omvärlden går ut och fördömer behandlingen av demokratiaktivister och så vidare. Och det är ju inte särskilt bra för Peking. Alltså det blir inte en bra bild av Pekings agerande, inget bra kvitto i väst. Men samtidigt så är det ju väldigt uppenbart att på sistone så har det blivit ganska tyst om Hongkong. Och sen så tror jag också att vi talar ju om den här nya världsordningen, kommer vi in på alltid. Och jag tror att för många av dem som är Pekings vänner där ute, som inte tillhör väst, så spelar det liksom inte så stor roll det här som har skett i Hongkong. Och ju mer vi ser liksom en omritad världsordning, desto mindre kanske behandlingen av Hongkong kommer att finnas i minnet.
Men det må, Starmer, Keir Starmer, Storbritanniens ledare, var ju i Kina för inte så länge sedan. Och det verkade ju gå bra.
Ja, det gick ju bra. Och det är väl ett bevis på just det här. Att Storbritannien brukade vara högljutt under perioder tidigare. Och vi har den sista guvernören i Hongkong, Chris Patten, som brukar protestera ganska högljutt kring det som Peking gör i Hongkong. Men nu får man ju känsla av att vi har flyttat in i det här pragmatismens tidevarv, och då finns det annat som spelar roll, och Starmers besök i Peking var väl ett ganska bra exempel på det. Han kom dit strax efter att Storbritannien hade godkänt den här superambassaden i London, och han ville liksom ta upp tråden och skapa ett nytt respektfullt relation med Kina, trots allt det här som händer i Hongkong då.
Men efter domen nu mot Jimmy Lai, då har det väl ändå kommit reaktioner från London?
Ja, det kommer ju reaktioner från London och från Storbritannien såklart, för där finns ju många av de här demokratiaktivisterna också. Och Storbritannien skapade ju också ett särskilt visumprogram för Hongkongbor som ville fly Hongkong, och nu har man utökat det. Och det gillar ju heller inte Peking. De uppskattar ju inte alls att Storbritannien tar hand om såna här efterlysta aktivister, så alltihop är väldigt känsligt. Hela den här Hongkongfrågan är ju känslig för båda sidor.
Och det här utökandet av visumprogrammet, det var ett svar på domen?
Ja, som jag förstår det.
Hanna, vilka slutsatser drar du från det som händer i Hongkong till hur kommunistpartiet tänker och kanske agerar på andra platser i världen? Går det att säga någonting om det?
Det ser ut som att kommunistpartiet har gott självförtroende vad gäller att hålla ordning i det man kallar sitt territorium och sitt närområde. Man har inte sett något hot från USA och Storbritannien om att det skulle komma straff eller sanktioner om man gör som man vill med Hongkong trots tidigare överenskommelser. Och där får ju människor på Taiwan undra. De erbjuds ju också en lösning i det som kallas ett land, två system. Det är så att säga ständigt erbjudande från Peking. Och när Hongkong krossades så såg ju många i Taiwan det som ett skräckexempel på vad som händer om man låter sig lockas av Pekings erbjudanden. Så att på ett sätt kan man ju säga att Peking har visat sina kort. Å andra sidan så ser man också Kinas stora ekonomiska inflytande och makt i världen som har ökat. Och det gör ju att små länder måste tänka praktiskt. Det ser vi många exempel på. Och hur många alternativ har man? Man kan inte tänka bort Kina heller.
Moa, vad säger du? Alltså, hur starkt står Hongkong idag som internationellt finansiellt centrum?
Det var ju mycket snack där i början om att Singapore nu skulle ta över allt, hette det ju. Men så har det ju inte blivit. Om man tittar på olika branschrankningar så är det uppenbart att Hongkong har ju kvar sin ställning som finansiellt centrum i världen. Alltså som tredje finansiella centrum i världen som man har haft tidigare också.
Just det, så att den här flykten från Hongkong, den blev kanske inte av, eller?
Om man inte pratar om bara finansen utan också ekonomin, alltså import och export och den betydelse som Hongkong har haft, så har den ju minskat om man ser det historiskt.
Men jag tror att vi får vänta på efteranalysen av den här domen mot Jimmy Lai också, för att det som har funnits med som en väldigt viktig liksom del när man har pratat om att Hongkong på något sätt skulle förlora sin status som finansiellt centrum, det är ju om rättssystemet fortfarande är självständigt från Kinas rättssystem. Och det börjar ju många nu att tro att det inte längre är.
Moa Kärnstrand, Hanna Sahlberg, tack för idag. Det här avsnittet spelas in fredag den 13 februari. Producent Åsa Velander, jag heter Björn Djurberg. Hej då!